Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Så jag skäms inte. Jag skäms inte. Rakt av, ja. Hej och välkomna ska ni vara till Gott Folk. Det här är en podd där jag, Hanna Persson, träffar smarta, roliga och kanske framförallt kända personer i ett försök att komma människans natur lite närmare. Vi ställer oss frågan, vad är egentligen en bra människa? Och sen så sätter jag de här kända gästerna i moraliska dilemma bland annat. Mm. Och han som ymmar här framför mig, det är ju David Borg.
Hej!
Hej!
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är lite så rinnig i ögonen. Jag är jättearg på min kille för jag är rädd att han har gjort mig sjuk.
Aha, mm. Okej.
Okay. Det är kanske en moralisk fråga. Är det okej att som partner liksom inte skydda sin den man lever i en relation med från sin sjukdom? Jag tycker ju så här, ifall du är sjuk, sov i soffan. Pussa mig inte. Mm. För man känner lite känningar i halsen. Ta det lugnt.
Ja, det är absolut ett problem. Men människor som kanske tar sig till jobbet och är sjuka, vad tycker du om det?
Ja, det är jag. Jag är ju en hypokondrisk person. Så att jag håller hemma. Jag menar, det är, speciellt när det kommer till kräksjuka, det är ju sinnessjukt. Eller liksom folk som har barn som är kräksjuka, som inte själva... Alltså, jag vet inte, kan man inte bara vabba, vara hemma?
Jag är väldigt svårt för människor som är sjuka ofta också.
Ja, då har du ju väldigt svårt för mig.
Ja, men jag tycker att du är väldigt ofta sjuk. Jag stör mig ganska mycket på det. Nu har jag galet bra immunförsvar, så jag är ju väldigt sällan sjuk själv. Men...
Vilket är ju ett under med tanke på hur ohälsosamt du lever.
Jag lever väldigt hälsosamt.
Du dricker massa vin?
Jag äter jättemycket sallad.
Du går inte på Friskis?
Nej, på Balance.
Jaså?
Jag ska vara med i Stockholm Marathon.
Är det sant? Va? Är du en sån person som löper?
Nej, men jag anmäls mig för Stockholm Marathon.
När är det?
Ja, det är om 4 månader.
Vad är det längsta du har sprungit?
1 mil.
Okej, okay, ja, vad kul. Det ser vi fram emot. Ditt hjärtstopp under Stockholm Marathon.
Ja.
Nej, förlåt. Jag blev bara väldigt förvånad. Ja, men det är kul. Det är bra. Idag gästas ju vi av Hedda Stiernstedt. 31-åriga skådespelerskan som också känns som en väldigt sån it-girl. Väldigt i ropet. Superduktig. Kanske mest känd genom SVT-serien Vår tid är nu, där hon spelar Nina.
Exakt.
Mm. Men det många kanske inte vet är att hon också var med i en Avicii-video, Addicted to You.
Mm. Hon känns ju som en person som har inte... Hon är ju ganska offentlig som person, men det känns som att man inte har någon koll på henne riktigt, vad det är för typ av person hon är.
Men,
förstår du mig?
Ja, jag håller med. Jag frågade ju runt lite mina kompisar så här, innan den här intervjun och frågade, vad vet ni om Hedda Stiernstedt? Första känslan, jag kan tycka att det är lite kul så att veta innan man ska intervjua, vad folk tänker och så. Och då så var många, nästan uteslutande alla sa så här, väldigt bra stil.
Får se om hon har en schysst stil. Ja. Alltså schysst stil som person eller schysst klädstil?
Klädstil framförallt då. Alltså att hon är alltid väldigt så klanderfritt klädd. Ja. Och det har jag själv tänkt på. Så att det är kanske inte jättekul att fråga henne om det. Men jag måste ändå berömma henne för det i podden. Det
blir modepodd här helt plötsligt. Du pratar om kläder.
Ja. Ja. Ebba von Sydow, det är jag.
Superytlig.
Mm, kul hörru. Mm. Du kommer tillbaka David. Mm. Du går, in kommer Hedda Stiernstedt. Vad kul att du är här.
Tack. Det är kul att vara här.
Vi försökte ju få till det. Ja men precis. Vi försökte ju få till den här intervjun innan jul.
Ja.
Ja, men det var ju mycket mitt fel också.
Ja. Ja. Det var väl liksom en kombination av bådas fel.
Ja, det gick inte. Men nu är du här.
Nu är jag här.
Och jag är väldigt glad för det. Hur mår du?
Jag mår bra. Mm. Jag mår faktiskt väldigt bra. Förvånad. Nej, men jag mår bra. Jag liksom känner att det har varit... Januari har varit rätt hysterisk med liksom icke-jobb-jobb, typ.
Mm.
Dela ut pris. Ja. Det känns som att det har varit mitt jobb. Så
det är ju ändå ett roligt jobb.
Och dela ut pris. Tyvärr får man inte så mycket betalt för det. Så det är ju liksom icke-jobb-jobb kan man säga. Ja. Men, nej, men jag är glad nu. Jag håller på att förbereda. Jag ska filma i Norge. Och jag känner mig liksom väldigt peppad på att börja jobba igen.
Ja. Vad ska du filma?
Nu ska jag göra en norsk komedi.
Mm-hmm.
Faktiskt. Och sen ska jag göra, efter det ska jag göra en svensk komedi. Och jag har precis slutat göra en komedi. Så helt plötsligt vaknade jag upp en morgon och var komedien. Nej, jag skojar. Jag är faktiskt inte så rolig.
Så. Men, nej, men för man tänker dig som kul. Men man tänker ju inte dig som...
Jag har inga ambitioner att vara komedien heller faktiskt. Men nu har det bara råkat bli så. Mm. Men det är väldigt kul att göra komedi.
Men är den här norska då? Ja. Du pratar svenska i den?
Ja, eller? Ah, okay. Jag ska spela svensk. Det är så roligt, jag ska liksom spela nidbilden av vad de tycker en svensk är.
Och vad är det då?
Snobb. Alltså typ såhär, jag ska komma och vara chef. Jag ska vara deras vd såhär på ett hotell och så ska jag komma och liksom förstöra allt för att jag är så. Och sen ska jag liksom lära mig the Norwegian way och i slutet ska det vara typ spoiler alert, så ska jag typ sitta i en såhär lusekofta uppe på fjället och så vara jätteglad.
Men vad, och det är ändå kul tur, att få syn på det, alltså vad skillnaden är.
Ja, det var jätteroligt, så att jag ska typ komma, du vet, alltså jag ska verkligen vara så strikt kontorsperson typ.
Ja. Mm. Ja, men det låter ju skoj. Kan du avslöja vad den svenska är för något?
Inte än. Jag tror vi ska ha liksom pressdag den 29 mars.
Ifall man lyssnar på det här så förmodligen så känner man igen dig från vår tid nu.
Ja,
förmodligen. Som Nina.
Ja.
Och när jag spelar in alla de i säsongerna, tre stycken, eller två har ju gått och tredje kommer gå.
Oktober 2019 utgår jag ifrån, för det är då de andra två har haft premiär, alltså 2017 och 18.
Ja. Men kan du liksom se ett så före och innan? Vår tid är nu.
Före och innan.
Eller vad säger jag? Bra, bra journalist.
Jag minns allt. Kan du... innan.
Vad gjorde du egentligen före och innan? Kan du se ett före och efter?
Ja, det kan jag absolut. Ja. Alltså, självklart. Alltså, det är inte alls så här tydligt. Jag fattar att det är också många som kanske inte har sett det jag gjort innan.
Mm.
Och tyckte att det var så här... Och så bara, wow, så kom du från ingenstans, är det ju som att folk... har sagt till mig, och så det är såhär, jaha, fast jag jobbade faktiskt i typ 7 år innan dess, bara det att folk inte har sett det. Så för mig blev det väl som en lång upp, liksom, alltså man jobbar bara på något sätt, man jobbar vidare och man gör det bästa man kan, och så det, för mig var det inte såhär från natt till dag, men det är självklart att det finns ett efter och att jag kan känna mig lite mer positionerad på något sätt, eller vad man ska säga. Det för mig handlar mycket efter på något sätt att hur mycket respekt jag får när jag kliver in i typ på en ny arbetsplats. Nu har folk faktiskt sett någonting jag har gjort, så att de tycker att jag är en skådespelare när jag anländer. Innan om även de andra skådespelarna eller de i teamet eller kanske till och med producenten och sådär inte hade sett någonting man hade gjort, då var man lite mer såhär, är det här ditt första jobb? Nu är det som att folk, man är lite mer erkänd.
Men har du gjort någonting med så här, ditt självförtroende också? Alltså har det kommit på...
Absolut.
Ja.
Absolut, jag kan också på något sätt absolut göra någonting. Det skulle vara lögn att säga att det inte var så. Sen kan jag känna att det är ingen dramatisk skillnad, som sagt. Ingen jättestor skillnad. Jag jag kan på något sätt bara dra fram det här som ett S i rockärmen. På, men jag har ju gjort det här. Och så är det som folk ändå har hört titeln Vår tid är nu. Och så här, jaha, ja, ja.
Mm.
Så på det sättet har jag väl fått mer självförtroende. Sen måste jag nog säga att...
Men tänker du, måste jag fått så mycket beröm också? Alltså folk har ju verkligen tyckt om serien och tyckt om dig i den. Alltså det gör ju ändå någonting.
Ja, men absolut. Sen tror jag att... Jag bara, jag känner mig så vuxen. Nej, men jag känner mig på något sätt så vuxen att jag tar inte åt mig liksom personligen på något sätt. Alltså jag gör det också. Jag blir superglad när folk säger någonting positivt om mitt skådespeleri. För det är ju det jag lägger all min vakna tid på, mer eller mindre. Jag är ju besatt av mitt yrke.
Mm.
Så jag är jätteglad när folk gillar det. Och jag blir verkligen genuint jätteglad när folk säger det till mig också på stan eller... I vilket sammanhang det nu kan vara. Så jag tar verkligen åt mig. Men sen kan jag inte känna att här, mitt ego eller mitt självförtroende... Jag är så fin, jag har båda fötterna på jorden. Nej, skojar.
Nej, men jag kan inte känna det sen, vilken bra person du är.
Exakt. Nej, men jag kan inte känna att, mitt, liksom, att det påverkar... Det är vad det är på något sätt.
Ja,
alltså jag blir jätteglad att folk gillar det jag gör. Mm. Men jag kan inte känna så här att det verkligen är skakar mig i grundvalarna. Nej. Att jag nu har ett toppen självförtroende. Jag skulle nog säga att det är typ samma som förut. Men jag kan väl känna mig mer trygg i att jag känner mig väldigt mer självsäker på att jag kan mitt yrke på något sätt.
Mm.
Och det har jag ju fått från tiden jag har spenderat på det på något sätt. Mm. Det här jobbet har ju gett, Vår tid nu har gett mig så otroligt mycket aktivt arbetande. Så att jag känner mig tryggare i vem jag är som skådespelerska. Mm.
Vi kommer lämna Vår tid nu alldeles snart. Men jag vill bara fråga, som att jag har ju sett varenda avsnitt. Älskar ju den serien.
Okay.
Så verkligen fram emot säsong 3.
Mm.
Undrar bara så här, vad har du snott någon, alltså någon outfit? Alltså för det, du var ju så jävla fin. Alltså jag blev helt besatt av ditt utseende och det du hade på dig.
Nej, men jag har en outfit. Ja, men alltså jag försökte ju lura mig till en jacka som försvann.
Mm-hmm.
Och sen fick jag en outfit som var specialuppsydd för 3:e säsongen. Tyvärr fick jag liksom... Eller så här, om jag ska vara helt ärlig. Mitt intresse för kläderna... Man får lite, du vet när man är på semester och så byter man stil.
Ja, man börjar gå i sarong.
Ja, precis. Man får så här semesterögon liksom. Så man får en semesterstil. Ungefär så är det att gå in i en roll. Jag har gjort det här misstaget förut att jag har köpt loss hela garderober. Produktionsstil. Okay. Liksom. Att jag tänker så här, det här är min stil nu. Jag älskar den här stilen. Och sen kommer man hem och så bara, ew! När ska jag på med det här? Mm. Och det har jag lärt mig från tidigare produktioner. Så helt ärligt... Nej, men däremot har jag två memorabilia, eller man ska säga. Och det ena är den röda ringen som jag fick, alltså, som Nina har på sig hela säsongen. Den fick jag som present. Och så fick jag även hennes cigarettetui som är graverat Nina Lövander. Som hon har genom alla 3 säsonger faktiskt. Det är den enda saken som liksom hänger med alla säsonger. Och det tillsammans med hennes sippotändare. De har jag fått, de 3 grejerna. Och de finns hemma.
Och det låter ändå som någonting som är användbar. Alltså jag menar, istället för kanske en sån 50-talsklänning. Det kanske
precis, och det är mer förgängligt och sådär. Sen så har jag en outfit som de specialgjorde. Men sen var det också väldigt mycket så när ett klädesplagg var förbrukat. Mycket var hyrt, ska man säga.
Just det.
Men även de saker som är specialgjorda för mig, och så här, de försvann rätt fort. Mm. Alltså in i något lager.
Ja, de går ju till liksom, den där kanske SVT-rekvisita... Yeah.
Det bara sugs in i något lager och så plötsligt var man såhär, men den där kappan då? Jaha, va? Vilken kappa då? Vadå, säsong 1? Jag vet inte vad det är. Det kanske är på en annan produktion.
Okej, ja, jag fattar. Apropå kläder, jag frågade mina kompisar om dig. Såhär, jag ska intervjua Hedda Stiernstedt. Vad är er första tanke? Och då uteslutande alla sa, jävligt bra stil.
Alltså, bli så smickrad.
Men det har du verkligen.
Tack snälla.
Jag började följa din stylist på Instagram.
Åh, Nadja. Shout out.
Ja. Men du är klädintresserad, förstår
jag. Jag är klädintresserad mycket för att jag brukade se det som ett ok, typ. Alltså att jag brukade se det som att man var tvungen att vara på ett visst sätt och man skulle passa in och... också kommer från ett progghem och hade inte alls tillgång till liksom det de andra barnen hade tillgång. Och alltså, haft en väldigt ångest kring det på något sätt. Så jag tror att det är en kombo av fascination för allt lyx typ.
Mm, okay.
Som är att man alltid blir tvärtom från sina föräldrar tills man ändå vaknar upp och bara inser att man är sina föräldrar.
Är det mycket märken nu då? Fall du inte fick ha liksom...
Ja, alltså jag lägger ju... det är ju otroligt privilegierat att man får låna och få en del kläder också faktiskt. När man ska på grejer typ. Om jag, alltså då lånar jag... Nadja som stylar mig, Nadja Kandil, hon brukar ju låna ihop grejer liksom. Så får man låna dem och så blir de tillbaka skickade liksom.
Eller så glömmer man att skicka tillbaka dem.
Eller så glömmer och så hoppas man. Så
kanske man får ett mejl från Patriksson som är väldigt arg.
Men jag kan alltså, jag tror mitt intresse liksom, för att göra en lång historia kort, föddes verkligen i att jag också ville hitta min väg in till att göra det mitt på något sätt, att äga det och känna att jag är väldigt bekväm i det här. Och min fascination för att klä ut sig. Det är en kombination av grejer här. Någon typ av barndomsfascination för lyx som jag inte hade tillgång till. någon typ av att positionera sig själv. Att äga sin egen stil. Och vara bekväm med den. Alltså ha på sig bekväma kläder om man vill det. Eller ha på sig obekväma kläder för att man själv vill det. Att man inte klär sig för någon annan. Det var det tredje. Någonting annat. Massa saker.
Den här podden handlar ju till stor del om vad som är en bra människa. Vad tycker du är en bra människa?
En bra människa är en människa som... vill andra människor väl, typ. Alltså, någon som vill väl, typ. Alltså jag kan inte riktigt förklara det på något bättre sätt.
Räcker det med att vilja då?
Nej, att man försöker kanske också. Och att man har någon typ av grundmedmänsklighet. Att man försöker tänka på kollektivet och inte bara på sig själv.
Tycker du att, eller så här, vart på skalan är du? Tycker du att du är en bra människa?
Jag tycker att jag är medmänsklig, att jag försöker tänka på dem runt omkring mig och att jag för det mesta vill väl. Eller alltså jag vill väl, jag försöker. Så har jag beskrivit mig själv någon gång också förut, att jag vill väl. Men sen så absolut så har jag ju brister och det liksom kan ju bli jävligt förvirrat på vägen. Men,
När känner du dig som sämst då? Alltså när blir det fel?
När jag har PMS.
Ja, det känner jag igen.
Nej, men jag är ju väldigt känslostyrd. Och det kan bli väldigt fel när jag går... när jag tappar mitt överjag. Eller vad ska jag säga? När jag tappar min... kompass genom att bara gå på känsla. Men sen kan det också vara väldigt givande att bara gå på känsla också. Och ofta så, om man då också, om känslan är att man vill andra väl, så kan det ju också vara en väldigt bra känsla att gå på. Så, och sen så jag kan känna mig i stunden väldigt dålig. Mina närmsta vänner vet ju att jag har ju liksom problem att kunna lova saker, för att helt plötsligt så är det någon som ringer och säger, du åker till Norge imorgon. Det hände nu till exempel i helgen, och som tur var det inget jätteviktigt jag hade bokat, det var en middag, men det har ju hänt att man missar allt möjligt, bröllop och dop och födelsedagar och allt möjligt, och då känner man sig ju som en vidrig människa i stunden. Sen är ju inte det, sen kan man ju efteråt se att så här, det var typ en fest och de flesta har förståelse. Men i stunden kan ju sådana saker bli väldigt, väldigt stort.
Lider du då väldigt mycket så skuld?
Otroligt mycket skuld och dåligt samvete driver mig hela tiden. Och sen så är det som att mina vänner nästan har blivit trött. Nu får du som snälla bara sluta be om ursäkt. Vi tycker om dig i alla fall. Kan vi bara snabbspola förbi det här? Men det blir nästan också jobbigt att man känner att de inte heller förväntar sig någonting av en. Rent tidsmässigt, eller vad man ska säga. Det känns ju också, då drivs man av väldigt mycket skuld och sådär. Men sen, gud, jag har klimatångest hela tiden. Jag liksom, ja. Det här är så typiskt mig. Jag gör intervjuer och så babblar jag på och sen så glömmer jag alltid bort vad frågan är.
Ja, men jag vet inte heller vad frågan var. Jo, det var när jag känner mig som sämst.
När jag känner mig som sämst. Jo, men jag känner mig väl alltså också otroligt... Alltså, det där blir ju så himla dubbelt. För att vara en riktigt dålig människa, det är klart att jag känner mig som sämst när jag typ konfronteras med människor som mår riktigt, riktigt dåligt. När man sätter sina egna små petitessproblem i ett perspektiv.
Mm, mm.
Då kan jag väl känna mig så dålig. Att jag har mått dåligt över petitesser som typ jag missar en fest.
Mm.
Men när jag faktiskt får så här total panikångest, det är väl när jag tänker att mina vänner och nära och kära ska bli trött på mig.
Mm.
Att man, jag tror jag rätt ofta tänker så här, nej, nu orkar de inte med mig längre.
Ja, jag fattar.
Ja, ja. Då mår jag piss.
Ja. Men... när, i kontrast till det då, när känner du så här att nu är jag en väldigt fin människa? Eller nu så här, det här känns bra, nu gjorde jag någonting.
När jag källsorterar. Nej, men när jag, alltså, jag älskar att liksom ge presenter och typ överraska och sånt där, tycker jag är jättekul. Då kan man också drabbas av någon så här riktigt självgod så här. Vad gullig jag är. men sen... nej, men typ också sen någon riktigt puttiprop-mätt stämning när man typ skänker pengar till Greenpeace eller Rädda Barn. Alltså att man kanske känner sig... såhär,
en kort stund av lycka.
En kort stund av såhär... Nej, men sen så mår man väl som bäst. Men det är när man inte analyserar den känslan. Mm. När man bara är i en så total kärlekskänsla.
Mm.
Att jag efterhand kan tänka så här, fan vad bra. Men då handlar det ju om ett känslomässigt utbyte. Mm. Att liksom, vilka bra människor vi är när vi bara älskar varandra. Typ.
Mm.
Alltså när vi bara ligger och typ klappar på varandra på soffan. Eller typ har en så jävla trevlig kväll med mina bästa vänner. Och liksom... Mm. Men jag kan ju bli en sån riktigt jobbig person också som alltid ska säga också såhär, jag älskar er så himla mycket och det ska vara trevligt för henne. Det här skulle liksom inte vara någonting om inte ni fanns.
Men det är ju också väldigt fint att man sätter ord på det som man är med om. Liksom. Ljuger du mycket?
Nej, jag är väldigt dålig på att ljuga. Förvånansvärt nog om man tänker på mitt jobb. Det är väldigt, det är en rolig grej faktiskt. Kan inte... extremt dålig på att ljuga. Det syns direkt när jag ljuger.
Ja, bra. Det är bra för den här podden då. Då ska jag kolla noga.
Men jag gillar att krydda.
Du är en historieberättare?
Jag är en historieberättare. Kommer aldrig till poängen när jag berättar historier. Men jag gillar att säga, det var det sjukaste som har hänt. Och sen så är det som, det kanske inte var det sjukaste.
Men jag läste i, tror att det var L, att du ofta kommer för sent.
Mm.
Vad, det är inga vita lögner där då? Oj, hunden.
Jag försöker, liksom. Jag skickar ofta sms med vita lögner. Och sen när jag kommer fram så erkänner jag ofta direkt att så här, men nej, men det är bara, ni vet ju liksom.
Mm.
Det där är ju också en grej som en vän till mig sa för ett tag sedan när jag dök upp en kvart försenad, liksom helt super genomsvettig i en taxi typ. Och Då stod hon bara och så här skakade på huvudet och så sa hon så här, nej men det är ju inte dig det är fel på, det är ju mig. Det är ju jag som förväntar mig ett nytt resultat av dig varje gång och det är ju som att slå huvudet i en stenvägg. Jag vet ju att du kommer vara sen, jag blir faktiskt bara besviken på mig själv. Och det var så grovt att bli konfronterad med den här otroligt genuina tröttheten från henne. Att jag tänkte så här, wow.
Då har du först dåligt samvete för att du är sen. Sen kanske du får också dåligt samvete då för att hon är besviken på sig själv.
Ja, nej, men det blir ju så nästan, det blir för många steg. Det var ju nästan för grovt från hennes sida.
Det var
jag
var
trots allt på en kvart.
Vi är superstolta att samarbeta med Akademikernas A-kassa. Det är en helt partipolitisk obunden och icke-vinstdrivande organisation. Och de är alltså med och sponsrar den här podden. Det är vi väldigt, väldigt glada över, David.
Ja, om man blir medlem för endast 110 kronor i månaden.
Exakt.
För upplägget. Så det är billigt.
Och man kan ju också, ifall man har blivit medlem i akademikernas A-kassa, vilket jag tycker att alla ska bli, så får man gärna dra iväg något typ av meddelande på sociala medier att ni har gjort det. För då fortsätter ju de kanske samarbeta med den här podden. Och på så sätt kan vi också fortsätta ha podden.
Mm.
Det är fint.
Ja, det är jättebra.
Så ifall du blir medlem i akademikernas A-kassa, ni kan gå in på hemsidan akademikernasakassa.se och bli det för 110 kronor i månaden. Då tycker jag att ni ska meddela oss. I den här podden så har vi någonting som heter Moralsnabbisen. Det är ett återkommande segment där jag ställer då snabba frågor och du kommer ge ganska långa svar. Äter du kött?
Ja, jag försöker skära ner på grund av klimatet. Och jag har kommit till en punkt där jag mest äter fisk hemma och vegetariskt. Sen älskar jag typ en riktigt blodig jävla biff. Men jag håller mig till det om jag går ut och äter på ett riktigt bra ställe. Alltså jag försöker skära bort allt det här riktigt tråkiga vardagsköttet. Mm. Jag äter aldrig typ köttfärs hemma.
Falukorv.
Allt sånt där har jag liksom spolat bort.
Nästa fråga är då, har du klimatångest?
Otrolig klimatångest. Konstant typ.
Är det sen i somras eller är du en av dem som tidigare?
Det var nog inte på grund av sommaren. För där gjorde jag lite efterforskningar för att jag blev så stressad. Jag tror att det var lite sen innan. Inte jättelångt innan, men det var nog lite sen innan. Och sen så var det som att sommaren kom och då blev jag så superstressad av det. Så började jag lite efterforskningar och man kan ju inte säga 100%. Men många av de rapporterna jag har läst är att just den här extremvärmen i somras är faktiskt inte liksom klimat... Alltså det är det ständigt pågående klimathöjningen vi måste oroa oss för. Inte att vi hade en fluke liksom sommar där det var lite... För allting går i perioder.
Precis, men det är väl så här att alla stormar blir kraftigare.
Ja.
Hett, alltså sådana här extrema...
Det här hålet som är i... De har ju upptäckt precis ett hål på Antarktis i en
av... Liksom, ja, jag har läst om det.
Det är lika stort som Manhattan eller vad det var. Och då upptäcker de att isen kommer ju smälta... 3 gånger så fort eller något sånt där, än vad vi först trodde. Det är redan ihåligt liksom. Ångest. Känner mig som en otroligt bra människa att jag faktiskt har ett mail komponerat redo i min utkorg att skicka till min hyresvärd för jag vill att vi ska börja sortera matsopor.
Ja, det är jättebra.
Det såg jag.
Men du källsorterar, det nämnde du.
Ja, alltså förutom mat då, så sorterar jag liksom så mycket som jag kan. Förutom ett stort frågetecken som jag har som någon gärna får hjälpa mig med. Hur gör man med såna här fönsterkuvert? Måste man liksom slita i plasten sån? Är den liksom, kastas den som papper? Oh. Eller ska man riva loss den och stoppa den i plasten?
Jag vet inte.
Och varför måste vi ha fönsterkuvert så jävla onödigt?
Jag slänger sånt där i papper. Jag river inte bort. Jag tycker det är svårt ibland med typ så här smörpaket. Är det här kartong eller plast?
Ja, jag står ofta och tvekar. Ja. Och sen så försöker jag också det här med... Ska man klippa bort plasten på sitt mjölkpaket om man har en sån med skruvkork? Liksom?
Nej men gud, nej, det har jag aldrig gjort.
Det har jag försökt liksom göra någon gång. Men då följer det ju papper med till plaståtervinning. Jag blir jätteförvirrad. Men
så noga kan det väl inte vara.
Inte varje gång, men jag har gjort det några gånger. Men då tänker jag, det här kanske också är fel. Liksom. Ja. Alltså, hur gör man rätt? Jag blir så här stressad över att jag gör fel. Liksom. Men jag försöker faktiskt sortera så gott det bara går.
Ja.
Förutom matrester då.
Ja. Men det är ju bra alltså, att du ska ändå mejla din bostads... Mm.
Men det var för att jag såg en reklam på Instagram igår om att man kan göra det nu.
Jaha. Men det är kanske ett meddelande till alla som lyssnar på podden då. Mejla er hyresförening eller bostadsrättsförening eller vad det heter. Så kanske de kan fixa en kompost. Vi har faktiskt kompost.
Det är superbra.
Ja, vi fick det för typ ett halvår sedan, så det finns ju liksom. Ska droger legaliseras?
Jag kommer ju från ett progghem. Min pappa är typ hippie.
Med det sagt, menar du att dina föräldrar röker gräs?
Nej, det gör de väl inte. De har varit väldigt, eller så här, de står väldigt olika. Mamma är liksom en klassisk proggare på det sättet att så här, hon har varit väldigt politiskt aktiv och med grupp 8 och det liksom det var alltså det är väldigt så aktiv politiskt och samtidigt väldigt stram just så här. Man får absolut inte ta droger. Alltså det är viktigt typ att så här, stay woke. Nej, men alltså att man ska liksom vara... jag bara, är att säga stay woke nu en cultural appropriation?
Nej, två man, ängsliga personer.
Två riktigt, riktigt ängsliga personer. Min farsa var mycket mer så här, sitta på festival och ta LSD typ. Så att de har ju lite olika inställning.
Och vart är du då?
Jag tycker... om... Jag skulle vilja säga så här, ja. Man ska få göra vad fan man vill typ. Men... folk är ju generellt idioter också. Så att folk skulle inte kunna hantera det här. Alltså om det blev fri tillgång. Alltså om det var liksom så här, det säljs i affärerna. Hur ska folk kunna veta de skadliga effekterna och hur det faktiskt... Alltså hur skulle du kunna vara typ dessutom kanske en 16-åring och få mycket lättare tillgång till det?
Mm.
Och hur ska vi kunna... Hur ska det kunna kontrolleras på något sätt? Men... den är tricky. Jag är, men annars är jag lite mycket för så här, ja, vad fan du vill. Det är, så länge det inte skadar andra. Sen droger kan ju absolut skada andra.
Så, det är väl lite för att det, ifall det är lagligt så blir det väl skattepengar också. Så att man kan till och hjälpa folk.
Precis,
som
är missbruk, men. Och så.
Var står du politiskt?
Jag är röd.
Ja. Inte jätteförvånad.
Nej.
Nej. Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Några hundralappar typ. Alltså kan det vara typ 500 spänn i slutändan och sånt här.
Öppnar du breven som du får från välgörenhetsorganisationen?
Nej. Nej, det gör jag inte.
Ja, du skiter i. Skiter i det.
Ja. Men ibland får jag mejl från Barncancerfonden, då är det typ så här jättegulligt barn som så här, alltså det, de läser jag ibland, för de, det är otroligt rörande. Greenpeace liksom breven kanske man så här, det är med ångest än någonting annat. Jag köper mig fri.
Tycker du att vi rika i västvärlden har ett ansvar att hjälpa människor i den fattigare delen av världen?
Ja, det tycker jag. Absolut, för att du kan liksom inte kontrollera vad du... Alltså det är så orättvist att vi bara har blivit infödda i någonting. Men vi bör göra det med någon typ av framtidsplanering.
Mm.
Alltså det går inte bara att kasta typ kläder och mat på problem. Alltså det har jag förstått efter att ha försökt... göra just det så här, att det är viktigare på något sätt att försöka få igång ett fungerande system, alltså att hjälpa för att hjälpa på något sätt, alltså starta skolor,
så att människor i utsatta situationer kan hjälpa sig själva.
Ja, precis, att hjälpa för att hjälpa sig själv. Ja, exakt.
Är det okej att ta ett skrikigt slash jobbigt barn hårt i armen?
Oj, vilken rolig fråga. Wow.
Du har ju inga barn, va?
Nej. Det blir lite svårt, för att jag kan bli så provocerad. Alltså jag en av mina mindre skärmsuddar är ju att jag liksom, alltså jag kan bli så trött på barn. Och att folk tar sig så mycket rättigheter med sina barn. Att de tycker så här, men jag har ju barn så jag får göra vad jag vill. Och jag är så här, men jag skiter väl i ditt barn. Jag skiter väl i barn som jag inte har en typ biologisk koppling till. Jag bryr mig väl om typ min systers barn. Det är väl typ de enda barn jag bryr mig om. Och min guddotter typ.
Samtidigt så nämnde du precis Barncancerfonden. Så du verkar ju bry dig om barn generellt.
Jo, men det gör jag. Men liksom, så här, det är inte... Så här, okay, jag bryr mig, det är väl så här, barn i sig kan jag väl bry mig om, men jag kan bli så otroligt provocerad av den här självberättigande känslan som föräldrar kan uppfyllas av kring barn på något sätt. Att här, jag får väl köra över dig med min barnvagn, för jag är ju barn typ. Och man bara, va? Det är så jävla konstigt. Det är provocerande tycker jag. Men alltså... Wow, den är skitsvår, för att jag fattar ju också att så här, det har väl vi lärt oss nu att man ska prata med barnen och så här, och inte dra dem. Nej, men det är väl typ inte rätt. Sen kan jag inte se att så här, det finns något jättestort moraliskt fel med det.
Mm.
jag kan förstå att man gör det, men det
man tappar nej, det liksom.
Man tappar det, alltså jag fattar liksom, men nej. Det bör man väl typ inte göra. Man ska väl prata med barn om att de inte ska springa över gatan och titta, så jag vet inte.
Men du då, dina föräldrar var inte såna som liksom...
Jo, men jag tror min mamma var väldigt så, hon var väldigt stressad ofta.
Mm.
Och alltså obs. Det var inte som att hon någonsin var fysiskt våldsam.
Mm.
Men hon är en sån som, alltså när hon blir orolig så blir hon arg.
Mm.
Så det hände både en och jag var ganska vild.
Mm.
Det är väl det fortfarande. Alltså ganska så dåligt riskbedömande. Klättrade upp i träd och liksom så här, ramlade och slog mig jämnt.
Mm, okay.
Och liksom var väldigt fysisk på något sätt. Och bara sprang med huvudet liksom, med huvudet först på något sätt. Så hon ryckte ofta med nej liksom. Och så fick jag ofta så här utskällningar. För att hon var orolig för mig liksom.
Mm. Känns också som, jag är ju född 88, du är 87a.
Mm.
Jag tror att det är, vet inte, vår generation föräldrar som är liksom runt 65, jag vet inte hur.
Mm.
Ja, att det känns också som att de var typ i sådana föräldrar som så här, tog en hårt i armen.
Mm. Absolut, det känns alltså, väldigt otrendigt nu.
Ja, nu är svårt att se det framför mig riktigt att man skulle, jag tänker på min syrra som har barn, så att hon skulle ta så hårt i sina barn så, som mina föräldrar ändå gjorde med mig ibland.
Nej, absolut.
Är du för dödsstraff?
Nej, men det tror jag nog inte att jag är. Jag är väl lite på den här linjen av att man kan liksom inte straffa folk med det de straffas för. Säg att man, att det är ofta kanske mord man får. Det är ju lite så här eye for an eye. Det känns så otroligt bibliskt. Jag tänker att vi är väl mer än så. Vi borde kunna analysera situationen bättre än så på något sätt. Sen vet jag å andra sidan inte. Ja, sitta i fängelse hela sitt liv. Jag vet liksom inte vad som är... Vad är rimliga straff och sådär? Jag har, just rättssystemet har jag inte tänkt så otroligt mycket på. Men rent generellt så känns det så juriskt att, gå, att vara så biblisk med det på något sätt.
Är det okej att köpa sex?
Nej.
Har du varit otrogen?
Mm, nej.
Har du blivit bedragen?
Ja.
Nu går vi till någonting som jag tyckte var väldigt kul. Det här heter Vad sa du, sa du?
Mm.
Jag googlade dig.
Ja.
Hittade då en artikel från 29 september 2001 i DN.
Wow! 2001.
13-åriga Hedda Stiernstedt.
Nu vet jag vart vi är på väg.
Iförd en tröja med texten Onanist jag visst.
Jajamän.
Du alltså intervjuade i DN och det är inte riktigt ett citat från dig utan det står så här. På ett av föräldramötena fick föräldrarna veta att skolan inte ville att de kvinnliga eleverna skulle ha korta kjolar, linnen, magtröjor eller synlig piercing. De skulle också ha uppsatt hår och inte sminka sig. De unga tjejerna blev rasande och kände sig könsdiskriminerade. En av dem som uttalade sig var då den 13-åriga Hedda Stiernstedt. Obs, det här alltså, jag har inte hittat själva artikeln i DN utan hittat liksom en artikel om artikeln.
Om det, okej.
Iförd en tröja med texten Onanist, ja visst. Hon berättar att biträdande rektorn vid flera tillfällen uppmanat Hedda att hon borde ta på sig mer kläder.
Mm.
Ändå, och så var det en bild på dig iförd den här Onanist, ja visst. Uh-huh. 13 år och så här, typ strejkande mot skolledningen.
Gud, jag känner så här, har aldrig varit coolare.
Typ. Nej, men jag var så imponerad.
Nej, men jag är så imponerad av mig själv. Jag bara, så ängslig tonåring. Och liksom, det där är nog ett av de starkaste, liksom. Fan, det glimnade till ändå. Man var, någon gång var man smart i alla fall, typ. Så känner jag när jag tänker på det.
Mån också så här, om dina rättigheter, att ni förstod då, så här, det här är fel.
Mm.
Det är ju ändå väldigt, och så starkt då som 13 år och bara så här, nej. Jag tänker inte gå med på det här. Vad kommer du ihåg från den här tiden?
Jag kommer ihåg att det var ju faktiskt min mamma som kom hem och berättade det här. Och hon var väldigt upprörd. Mm. Och liksom, jag blev otroligt upprörd. Och det är precis den här åldern när man upptäcker politik, typ.
Mm.
Och jag kommer ihåg det så starkt hur jag och min kompis Nathalie, som också är med på den bilden om du har hittat den, hur vi... liksom snackar ihop oss. Och vi har precis kommit in i just det här. Att man börjar förstå det här är rätt, det här är fel. Tänka på världen. Och alltså otroligt spännande ålder. Där på något sätt är det väldigt mycket svart och vitt. Och har man åsikter som... De åsikter vi hade då som var väldigt så... kanske influerade från hemmen vi kom från. Men som var väldigt så... liksom, man ska rädda världen typ. Vi kan påverka världen. Mm. Vi kan åka ut och typ jobba på en... jag vet inte. Alltså jobba med att försöka rädda människor. Alltså typ att vi hade någon så här... Man
allt
liksom,
är möjligt.
Allt är möjligt. Man, någon otroligt så här stark politisk vilja föddes på något sätt. Och... jag kommer ihåg det här väldigt starkt. Sen så var det ju som att vi liksom försökte få med allt i det där. Anledningen till att vi har på oss onanist, jag visste det, hade ju liksom ingenting egentligen med vår grej att göra.
Det var liksom ändå en grej. Provocera ytterligare.
Ja,
vi alltså ville liksom några tjejer som pratar om rätten till sin egen kropp. Eller så här, ja. Få onaner, det är ju ändå jävligt.
Och det var också starkt. Verkligen, måste man säga, i en tid där det var otroligt okult. Alltså det kan jag också på något sätt vara så här... good for you.
Ja, det var innan jag på mig själv, den här senaste feministvågen.
Otroligt annorlunda klimat, måste man verkligen säga. Det var kring när liksom Fittstim kom ut och jag hade ju upptäckt den grejen liksom. Men det var så otrendigt. Alltså man skulle vara liksom en sexy tyst tjej och liksom den grejen vill jag typ. Alltså jag var lite så här att jag ville vara det också. Jag ville sitta liksom på alla stolar. Så jag ska liksom verkligen inte säga att jag var så här, oh, jag var så...
Men det där
så...
är ju hora Madonna-komplexet. Alltså att man liksom...
Ständigt liksom. Men det var ju otroligt liksom trendigt med att bara vara typ en sexy tjej med stora bröst. Typ. Alltså det var så här, att vara liksom... Det fanns inget så här feministiskt starkt forum för någon i min ålder att vända sig till. Och det pratades inte om det som det görs idag och så där.
Mm.
Så... i mitten av liksom den ängsligaste tiden i livet och den mest ångestladdade. Och jag var liksom, jag kan tänka så här, gud, jag var liksom coolare då än vad jag var några år senare. När jag var bara hade låtit den här ängsligheten ta över på ett annat
sätt. Ja, men det där kan jag känna igen.
Mm.
Så där var det verkligen. Jag upptäckte ju feminismen ungefär samma tid. Och jag minns att så här, jag upptäckte Linda Skugge.
Ja.
Att det var...
Fittstim.
Det är ja, samma, men precis. Liksom. Fittstim.
Mm.
Men också hade hon släppt någon bok som hette, det var i och för sig något år senare, men så här, Gud, så här, det här är Gud och hon är jävligt rasande eller något sånt där, men någon så här samlande kroniker. Och jag minns så här, när man kom i kontakt med en liksom sån tydlig feminist som hon var på den tiden, och jag så här, jag minns typ hur det så här knäppte till i min hjärna och att jag tänkte så här, men Gud, det är inte mig det är fel på, det måste ju vara de här, det här är ju helt sjukt.
När man upptäcker det är så fascinerande.
Verkligen. Vad det har hjälpt så, den ändå. Liksom,
alltså verkligen. Sen fick jag också vara med och skriva i en bok som heter De missanpassade. Jag önskar att jag liksom hade kunnat vara kvar i det där på något sätt. Alltså, det var som att jag blev liksom en sämre person efteråt.
Ja, men är det inte... Alltså, kan det inte gå i vågor då? Det känns ju som att nu, du berättar att i din utkorg ligger ett mejl om kompost.
Ja,
det känns fortfarande som att du har kvar det där.
Ja. Ja, någon typ av liksom kämpaglöd har jag väl fått med mig på något sätt.
Det är dags för moraliska dilemman. Mm. Jag kommer sätta dig i olika fantasisituationer och du ska förhålla dig till det.
Kanon.
Är du redo?
Ja.
Du får ett samtal från SF Studios som ska göra en Göta kanal 4. I rollerna är bland annat Peter Harrison och Peter Magnusson. Din roll är ett sexigt bombnedslag som inte riktigt vet vad hon ska göra med alla de här tokigt svåra tamparna på en båt. Lönen är 1,5 miljoner plus moms på faktura för 2 inspelningsmånader. Vad svarar du?
Jag svarar nog nej faktiskt.
Det är saftig faktura ändå.
Ja.
Jag vet, när jag satt och
skrev jag har svarat, bara... för nu kan jag liksom säga det här med gott samvete, för jag har tackat nej till massa erbjudanden på senaste tiden, inte så mycket liksom filmerbjudanden utan kanske mer kommersiella grejer och sådär, som ofta är så här, du får piss mycket pengar men du måste göra någonting du inte vill typ. Alltså, och jag har börjat, eftersom jag är en sån himla fin och bra person med bra värderingar, Nej, men jag har börjat försöka verkligen känna efter vad jag vill. Och det kommer ju från en position där jag vet att jag har andra liksom filmjobb coming up.
Du är inte beroende av de här pengarna som
inte just ut. Precis nu. Nej. Med det sagt, det är otroligt mycket pengar. Och det är alltså, det är inte som att jag någonsin inte behöver typ mer pengar. Jag är kulturarbetare. Men
kulturarbetare, jag menar...
Ja, men alltså det är ju högt och lågt att vara kulturarbetare. Absolut, det är väldigt högt och lågt. Men jag tror... om det verkligen var liksom så här... Du beskrev ju också karaktären som ett våp. Och det kan jag känna såhär, nej. Just nu, men du ringt mig om några månader när pengarna är slut. Så kan vi ha den här diskussionen igen.
Låt säga att du är singel.
Mm.
Och du börjar träffa en kille som du blir väldigt, väldigt kär i. Vi kan kalla honom Nils. Efter ungefär 2 månader i ett härligt rödvinsmys i soffan så säger Nils att han tycker att det är rätt jobbigt med alla de här bilderna på ditt ex på Instagram och Facebook. Och han mår dåligt av dem och vill gärna att du raderar varenda bild.
Mm.
Vad svarar du?
Ja.
Har du tyckt att det är rimligt?
Ja.
Ja. Men jag menar, ditt ex är ju ändå liksom en del av ditt liv och en del av dig. Och ni kanske...
Alltså, i sådana fall får man väl hitta någon liksom hemlig mapp på någon hårddisk man gömmer långt upp på vinden bara för att så här, det kanske är en period man vill minnas senare i sitt liv. Mm. Men jag har full respekt för att man inte orkar se liksom massa gulliga bilder på.
Men han kan ju bara låta bli, Nils kan ju bara låta bli och gå in och kolla.
Men gud Nils, jag har förståelse. Jag är sån riktig snokare. Alltså jag tvingade ju typ min kille att radera.
Men du har varit samma som med din kille länge.
Mm. Ja. Så nu är det här inget problem längre. Men, nej, men alltså, jag har full respekt för... Jag skulle göra förmodligen samma sak. Så kan man säga. Jag förstår helt att man inte vill konfronteras med ett tidigare liv. Speciellt på sociala medier och sådär. När andra har tillgång till det.
Mm.
Mm. Jag skulle göra som du vill, Nils.
Din kille är i duschen. Plötsligt så blinkar det till i hans telefon som ligger liksom på vardagsrumsbordet där du sitter i närheten. Du ser att meddelandet är från en Anna. Du vet ju att han har en kollega som heter Anna, men du är inte 100% säker. Öppnar du telefonen för att läsa meddelandet? Ja.
Så jag skäms inte. Rakt av, ja.
Ja. Vad tycker din kille om det? Vet han om det?
Ja. Jag tror inte han bryr sig faktiskt så mycket, om jag ska vara helt ärlig.
Ja. Gör han samma sak mot dig? Är han lika snokig?
Han är inte alls lika snokig. Han skulle nog kunna göra det. Också så här... Det är mer också den här grejen av att man så här, också är så slentrian. Alltså inte så slentrian, men liksom... Att så här, öppna varandras post. Alltså allt bara flyter ihop efter ett tag på något sätt. Att man bara är samma person.
Ja, men för jag menar, det är ju svårt att dölja också att du har läst ett sms.
Jaha, nej. Alltså 100% att jag har också så här, om jag ser och han sitter och håller i min telefon och får, och att jag direkt bara, åh, vem fan är Anna?
Ja.
Alltså jag skäms inte.
Ja, du är ändå liksom så.
Jag är en ganska svartsjuk person. Mm.
Har det varit ett problem eller är det?
Nej. Det har jag väl inte. Jag skulle inte kalla det... Alltså, jag går inte ut och så här konfronterar folk på stan. Eller liksom går ut och slåss om någon pratar med min kille. Mm. Men jag är liksom... Ja, jag är ganska... Så... liksom... Protective.
Mm. Ser du något problem med det?
Alltså jag tror inte att det är på en nivå där det är ett problem. Jag skapar liksom inte problem generellt. Och vi har inte några sådana... någon sån problematik i vår relation. Just nu eller hittills i den så har jag inte känt något jättebehov av att vara så svartsjuk.
Mm.
Och det föder ju någon typ av trygghet som gör att jag liksom kan slappna av.
Nu är det dags för antingen eller. Man kan kalla det pest eller kolera. Du får 2 alternativ. Du ska välja det som du tycker låter bäst. Du byter stil till sån riktig vintage-stil med vida klänningar, rött läppstift. Men anammar då också åsikterna från 50-talet. Alltså du börjar också tycka att män ska vara män och kvinnor ska vara hemma och ta hand om hem och barn. Därför upplevs du också väldigt så lite konstig och bakåtsträvande. Mm. Eller så backar övriga samhället 50 år i sina åsikter. Och även i klädstil. Men du behåller din intelligens och jobbar då med att upplysa andra och ta samhället fram.
Nej, otroligt rolig fråga. Nej, men gud, det får nästan bli jag då.
Ja.
Ja.
Kollektivet före.
Kollektivet före.
Men du kommer ju, folk kommer ju att säga, Hedda, hon är trevlig och så, men hon är väldigt...
Hon är helt sjuk i huvudet. Det verkar ju komma någon typ av trend nu med att folk ska bli så här hemmafruar. Ja. Som motreaktion till att... Feminismen har gått för långt.
Man vill gärna killar ska förklara saker för
en. Precis. Och så här, kan inte jag bara få vara hemma för det? Så jag kanske är före min tid. Nej, men det får bli jag ändå. För att jag tror ändå, om man också ska tänka egoistiskt, inte bara på samhället i stort. Mm. Alltså så tänker jag att rent egoistiskt så får jag det nog ändå trevligare i samhället.
Mm. Exakt.
Än om jag skulle vara den enda vettiga i... Bland a bunch of crazies liksom. Mm.
Det införs ett barnstopp i världen på grund av det ansträngda klimatet.
Jag hatar ju barn, så det är rimligt.
Därför blir det olagligt att föda barn. För dig och även för alla andra. Mm. Eller så går jorden under om prick 50 år. Men vi får faktiskt fram till dess fortsätta leva våra liv precis som vi gör nu.
Gud vad svårt. Rent filosofiskt, varför måste det finnas en planet? Liksom, varför är det så viktigt att mänskligheten existerar?
Mm.
Det är väl inte så himla viktigt egentligen?
Nej.
Eller förstår du vad jag menar? Mm, hur jag tänker? Mm. Att så här, jag har egentligen inget... Eftersom jag inte heller har barn och kan känna att det är jätteviktigt att mina barn och barnbarn lever vidare eftersom jag inte har barn än. Men sen har jag inget så här jättestort intresse av att så här, vi måste leva som vi alltid har gjort. Nej, jag tror vi, på grund av min klimatångest då, vi måste ju börja anpassa oss. Men jag känner heller ingen, jag känner inget jättestort behov av att veta att mänskligheten lever vidare om 50 år.
Nej.
Vad är jag då typ? 80. Mm. Vi kan dö då, det är fine.
Okej, okay, ja men då får man alltså skaffa barn, men vi vet så här, om 50 år då är det slut.
Jag måste också säga så här. Jag känner inte att jag brinner starkt för någon av de här åsikterna. Liksom. Alltså om det är så att... vi kommer ändå behöva anpassa oss till miljön, eller vad man ska säga.
Mm. Mm. Men jag menar, om du inte ser liksom något så här... Någon vits egentligen med... Alltså, jorden måste ju inte finnas 50 år. Men vad kommer det då din klimatångest ifrån? Alltså vad är du har ångest över då?
Att vi bara beter oss så jävla illa. Jag tycker liksom synd om naturen. Jag tycker liksom synd om djur. På något sätt kan jag känna... en av mina bästa vänner, han jobbar med miljöfrågor. Och han är så här... Han bara, jag skiter så fullständigt i människor och bryr mig mycket mer om naturen. Mm. Och det är ett så otroligt drastiskt sätt att se på saken. Det håller jag absolut liksom inte med om. Jag tror att jag är mycket mer så att jag bryr mig väldigt mycket mer om människor på något sätt. Om jag måste välja. Men jag kan ändå känna på något sätt att fan, vi bara pissar på miljön. Alltså vi bara pissar på naturen.
Mm. Ja, men jag fattar. Ja. Det är bra så. Antingen så blir ditt eventuellt då framtida barn helt blasé. Hen bryr sig liksom inte om någonting. Det blir bara så här en soffliggare som bara, I don't give a shit.
Mm.
Liksom. Eller så blir hen politiskt engagerad. Men i väldigt så högerextrema partier. Men den har ändå ett intresse liksom, och den är väldigt så politiskt liksom, funderar både filosofiskt.
Typ en rasist.
Ja,
jag har närt en rasist vid min barm. Nej, men jag känner väl...
Antingen, men det andra alternativet är så här att den tänker inte.
Den tänker inte alls. Åh, gud. Nej, fan, hellre tänker inte alls än att vara rasist alltså.
Mm.
Ja. Ska vi köra?
Ja, jag är nervös som vanligt.
Yes! Hej, Hedda. Hoppas det har gått bra här.
Ja, det tycker jag absolut.
Du har varit jätteduktig, men nu kommer ju du in som vanligt.
Ja, men vi kör på. Som vanligt så kör vi på, Hanna.
Mm.
Det brukar ju gå bra till slut ändå.
Ja,
kör
nu.
Yes. Hedda, på något konstigt sätt lyckas du få rollen som den framlidne Svullo. Av någon anledning lyckas du vinna den rollen. Och det är en stor satsning från SF och Filminstitutet. Och du gör då en så kallad De Niro och kör all in. Du äter upp det ordentligt såklart. Och går på hormoner för att växa på längden. Men framförallt skaffa skägg. Efter några estetiska förändringar ser Hedda, som vi känner henne, exakt ut som Svullo. Du förtrollar hela Sverige på biograferna som kommer till Svullo. Guldbaggar hovas in. Problemet är sedan att du alltid kommer ha skäggväxt och har svårt att hitta tillbaks till din gamla Hedda. Du kommer vara mer lik Svullo efter detta. Eller så tar du bort 25% av den personen Hedda som vi känner idag. 25%, alltså de tankar som du går runt och grubblar på, som du själv har, och ersätter dem och fylls på med hat över olaglig affischering. Det är alltså det som teatrar, konserter och annat som man ser som är upptejpat på busskur och annat.
Det finns ju vissa som har. Det finns ju ett enormt
hat. Så fort du har tid över på stan så river du ner dessa affischer som är besatt och slänger ner dem i papperskorgen. Och kan hamna i, ja, lättare handgemäng då.
Svullo. Du vill ha en förklaring, ja, ser jag på ditt ansikte. Okej, förklaringen lyder lider av något så här pervers fascination av Svullo. Nej, jag skojar. Av just det här method acting och bara väntar och längtar på att någon ska betala mig pengar för att genomgå någon som metamorfos och bli någon ny och någon sån riktigt så typisk skådis så här fascination för att jag vill liksom att någon ska tvinga mig att gå upp 100 kilo och typ lära mig boxas eller lära mig spela.
Men det är jobbigt att du måste vara kvar den här.
Jag fattar att jag är liksom kvar i det, men inte det så här fin kultur att bara säga att jag är med mig jobbet. Men och så tänker jag så här, jag kan väl lasa bort skägget sen och typ Svullo, han verkade ju härlig, men någonting jag inte har respekt för, superdålig respekt för att du börjar garva. Jag tänker så här, har Svullo gjort något jättehemskt? Hade han alltså dåliga värderingar?
Nej, han söp ju väl bara som ett as.
Han mådde väldigt
han mådde inte dåligt. Men nu är det bara ytan.
Precis, ja. Och nej, men jag tänker att och folk som river ner affischer, fy, vad lider de av för problem? Alltså här är det några goda artister som liksom har liksom satt upp, du vet, de brinner för något och så ska man komma och titta på någon konsert. Och så älskar livemusik och älskar folk som typ brinner för sin grej. Finns det något vidrigare än folk som går och river ner affischer på stan? Alltså den som torraste
typen. Väldigt kul att se dig göra det. Alltså, jag är liksom väldigt så förbannad.
Alltså, jättearg, måste sluta. 25% är också väldigt mycket.
Det är väldigt mycket.
Jag hade till och med bara en person som hatar affischer.
Döda två främmande barn med pistol och komma undan med det. Eller leva i en isoleringscell resten av ditt liv.
Jag är konstaterat att jag hatar barn. Nej, men du har inte varit här tidigare under kvällen. Men jag har konstaterat att jag hatar barn. Så det blir nog det. Nej, men ska jag? Nej, men jag... fy fan, vad svårt. Nej, men det blir väl ändå isoleringscell. För att alltså, jag tror att det skulle vara typ som en mental isoleringscell. Att döda två främmande barn och behöva leva med det.
Ja, det är...
Det blir nog isoleringscell faktiskt.
Vad har du gjort, Anna?
Jag hade skjutit dem med nöje. Nej, jag ska. Nej, det är, jag håller med. Alltså, men samtidigt, vad är ni så, alltså, jag kan inte tänka mig något värre.
Kan man inte få tredje alternativet att bara skjuta sig själv?
Ja, men, nej, men det skulle ju alla välja i stort.
Ja, jag tror att det blir liksom skjuta sig själv.
För att skulle ta, såklart.
Ja.
Eller så skulle man kunna komma på en bra motivering för sig själv varför man var tvungen att skjuta de här barnen. Mm. Tack, David.
Tack.
Hedda, vad kul! Eller vad har du tyckt?
Alltså jättekul. Det är väl mycket så här, det är frågor man inte har ställt sig själv. Just det här att jag blev nästan lite förvånad över mitt svar på det här om jorden ska finnas om 50 år eller inte. Mm. Att jag inte brydde mig så mycket var ju väldigt intressant att få reda på mig själv.
Du bryr inte så mycket om det, men ändå har du liksom en
klimatångest. Ja, men jag tänker väl mer att jag inte bryr mig så mycket om mänskligheten finns just.
Mm.
Ja. Spännande. Men jag vet inte.
Ja, men jag upplever dig som en sammansatt person.
Alltså, gud, jag kan du ringa och säga det till alla jag känner.
Ja. Men det är inte upp till mig att döma dig, utan det är ju kanske till lyssnarna. Ja. Så lyssnarna, de får ju kanske slide in ett DM till mig eller dig om vad de tyckte. Döm Heddas moraliska kompass. Vad heter du på Instagram? Jag följer dig. Jag
Hedda Stiernstedt.
Hedda Stiernstedt, det är inte jättesvårt. Bra, vad ska du nu?
Nu ska jag på ett möte.
Du får inte säga något mer?
Nej.
Hemligt?
Hemligt.
Himligt. Ja, jag är jätteglad för att du kom hit.
Ja, jag är tack glad så att du hade mig.
Tack. Ha det fint.
Hej.
Hej då, tack alla som har lyssnat.